Nu har jag börjat längta efter att känna sparkar. Tiden går ju så fort, är ju redan i vecka 15, men samtidigt alldeles för långsamt. Jag var ju som ni vet så orolig så länge över att det skulle bli missfall. Och nu ser jag istället så himla mycket fram emot resten av graviditeten. Jag börjar liksom känna mig tryggare. En resa som jag kommer att få dela med er. Och hur lyxigt är inte det? Men jag har lite dåligt tålamod. För nu vill jag liksom börja känna bebisen. Och det är typ 2 månader kvar tills jag kommer göra det. I dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka så ska vi göra faktiskt en liten bebiskoll. Vad har egentligen hänt där i magen under första trimestern? Och som tur är så har jag ju med mig superproffsen tillika barnmorskorna Anna och Sofie med mig som kan allt om allt. Nu drar vi igång dagens avsnitt. Hej Anna och Sofie, hur mår ni?
Hej Karin.
Hej Karin.
Vi mår så fint.
Vi mår jättebra Karin. Superbra.
Ja, bra. Ja. Mm, vad skönt. Har ni fortfarande semester eller vad är ni tillbaka på jobb och vad väntar liksom för er i höst?
Ja, du. Jag är tillbaka på jobb. Har haft en härlig semester och har rivstartat här nu med jobb på förlossningen då. Och då, jag är ju i Karlstad. Några veckor till. Sedan kommer jag faktiskt att börja ett nytt jobb. Men jag är kvar på förlossningen.
Vad spännande. Vadå? Mm. Kan du berätta det? Eller är det hemligt?
Ja, men det kan jag. Det är färdigt. Mm. Jag kommer att vara kvar en viss procent på förlossningen. Och kommer sedan att kombinera med en mödravårdstjänst.
Mm.
Ja, så...
Hur känns det då? Att både liksom följa kvinnor under graviditeten och vara med och förlösa barnen?
Ja, men det är ju det här vi har pratat om. Den här slutna vårdkedjan som jag vill eftersträva. Mm. Liksom. Försöka få in den och se hur man kan jobba och hur känns det. Och så att nu ska jag in i mödravården, lära mig allt om den. Tycker att det ska bli jättekul och jag älskar ju det här. Ja, men jag gillar ju preventivmedel, jag gillar ju menscykeln. Men jag gillar ju också att förlösa.
Vad är dina intressen? Jo, men jag gillar preventivmedel.
Ja, menscykel.
Ja, men Anna, du är ju så fantastiskt bra på det där. Alltså, gud, jag skulle vilja bli gravid igen för att kunna få gå hos Anna på mödravården. Ja. För att sen kunna liksom få en förlossning där hon liksom är med. Wow, på den.
Ja, en vision. Ja.
Men grattis för blandningen, verkligen.
Ja, men
och Sofie, vad väntar dig då?
Nej, men alltså jag gjorde ju en liten ny resa. Ja. Så jag har ju börjat frilansa runt på, jag älskar ju förlossningen. Alltså jag älskar förlossning. Men jag älskar också livet hemma med min familj. Mm. Och jag liksom kände att jag måste få 2 saker av de bästa världarna. Och där är jag nu. Jag frilansar, jag jobbar lite mindre, jag har mycket tid med min familj, har haft en fantastisk semester. Är just nu i Skövde på förlossningen och det är också så här, wow att få uppleva den förlossningen. Ja, alltså, det måste jag säga. Alltså, det är ju väldigt många förlossningskliniker som är bra, det är inte det. Mm. Absolut inte. Och jag var i Eskilstuna och trivdes också superbra där. Och så kom jag till Skövde och det är på något sätt framtidens förlossningsvård kan man
Nej,
säga.
Men gud vad roligt.
Alltså det är så här, man går in på stället, det är så organiserat, det är så bra personal, bra undersköterskor, barnmorskor, läkare, cheferna. Alltså det är en organisation som jag faktiskt...
Nu kommer alla skriva sig i någon närhet till Skövde. Eller råka vara i Skövde när de ska föda så att de kan få föda där.
Ja, men det är så kul att få ta del av det här. Alltså jag är så imponerad över hur de har styrt upp hela allt det. Och jag vet ju att det
men
går att göra.
Men viktigt att det sägs också. Viktigt att det sägs också med tanke på att det är ju så mycket
skriverier.
Negativt. Det är ju tyvärr inte bara skriverier utan det är ju liksom riktigt att det är dåligt.
Ja, precis. Man ska faktiskt inte säga att det bara är skriverier. Så är det.
Nej, utan det är ju en pressad liksom, förlossningsvård och människor som larmar och folk som har det svårt både på jobbet och de som ska föda. Så det är ju så otroligt kul att höra motsatsen.
Ja, men alltså, verkligen. Och jag vet att Skövde också har liksom haft år där det kanske har varit dåligt bemannat och sånt, men de har liksom gjort ett jobb och jag får liksom gå dit, jag känner att jag är barnmorska, jag känner att jag har tiden för mina födande, för paren, och man känner, jag är i något sånt där litet uppåtgående energipositiv stadie. Så.
Gud, vad
härligt. Ja, man hör det på dig. Ja. Men Skövde är bara kvar i 3 veckor till. Sen så ska jag faktiskt tillbaka till Karlstad. Och det ska också bli fantastiskt kul.
Så skönt för mig.
Men sett lite annat och fått lite annat andra intryck, tänker jag.
Ja, herregud. Alltså Sofies resa har ju också utvecklat mig som barnmorska. Och jag lär mig ju så enormt på det som Sofie lär sig. För så fort liksom Sofie har varit med om någonting, då ringer hon i mig och berättar. Vi måste tänka så här. Det är ju superhärligt och så lärorikt för mig också, såklart.
Spännande. Och så parallellt med det här så ska ni starta er kvinnoklinik också.
Ja, det ska vi. Hagakliniken.
Ja, ett drömprojekt.
Och så ska ni hinna med podden. Människor, ska ni bli utbrända?
Nej, vi gör ju det här för att få mer tid någonstans hemma. men det är klart att det är mycket just nu. Det är mycket just nu, så är det.
Men samtidigt så är det ju här ett jobb som ger en annan typ av energi. Det kan jag säga, att man blir inte stressad på det sättet jämfört med om du går till jobbet. Utan företaget är ju en positiv energi för både mig och Sofie, så att det är ju en drivkraft för oss båda, verkligen. För de som undrar, vad är det för klinik? Den heter Hagakliniken och den kommer finnas i Karlstad. Och det är ju en klinik, kan vi säga, Sofie, för egentligen inte bara den gravida, men också för hela kvinnan och alla personer, alla människor är ju välkomna. Men besök oss och läs lite mer, vore ju superkul.
Ja, det som är med den här kliniken, det är ju liksom dels, det finns ju mycket annat för, just som du säger, för människan, för kvinnan. Vi kommer ju fokusera på gravidspåret liksom. Vi kommer att ha såklart våra profylaxkurser. Vi kommer även gå in med våra MI-samtal i förlossningsrädsla. Vi har lite planer på att utöka klimakteriet. Vi tycker att det finns jättelite om klimakteriet. Sen kommer vi även ha våran Elin med som kör mamma mage, alltså träning, bäckenbottenträning. Caroline som kör gravidmassage, alltså för illamående exempelvis, Karin. Alltså hon har för olika besvär, så det kommer finnas mycket för den gravida. Gravidyoga kör ju Linda, så det kommer bli fantastiskt. Det kommer bli superbra.
Verkligen.
Ja.
Så kul.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag förstår att ni är stolta.
Något
som jag var stolt över var förra veckans avsnitt. Petra och Fredrik som öppnade upp sig så om deras liksom IVF och infertilitetsresa och hur de har bollats fram och tillbaka och hamnat mellan stolar och allt har dragit ut på tiden. Och sen så parallellt med det, deras liksom emotionella resa till barn.
Helt fantastiskt.
Vad tyckte ni om det?
Helt otroligt, helt fantastiskt.
Jag var jättestolt över att lyssna på det avsnittet. Vi hade liksom ingenting med det avsnittet att göra egentligen. Det skötte du, Karin. Och Petra och Fredrik. Och alltså, jag var så stolt över att den här historien är i våran podd. Mm. Jag bara gick och lyssnade och lyssnade och lyssnade och ville bara lyssna mer. Det var som en ljudbok för mig. Det var liksom så här, ge mig mer. Jag måste ha, jag måste liksom, hur ser de ut, Petra och Fredrik? Vilka är de här? För det känns som att man bara lärde känna dem i deras resa.
Mm. Ja, verkligen.
Samtidigt som man inte vet någonting om resten av vilka de är. Förutom jag vet ju det då. Ja. Men,
ja. Ja. Och jag kan ju så här, jag skulle spela upp det här avsnittet för min man och liksom så här, har du hört det senaste avsnittet? Och när jag liksom hör din röst, Karin, och jag hörde liksom Petra och Fredrik berätta, alltså jag sitter ju med tårar i ögonen. Jag blir så berörd, men jag blir så jädra stolt att det här liksom är min podd. Det är våran podd. Och ha med dig, Karin, jag blir så, det känns så himla himla kul.
Ja. Underbar självboost det här var. Och så hoppas jag, så vet jag att Petra och Fredrik lyssnar på våra avsnitt, så de kommer att höra det här också.
Petra och Fredrik, stort tack. Och det var, och sen var det så himla att få höra Fredrik, alltså en man som bara öppnar upp sig helt totalt. Alltså wow.
Ja, men det där med manlig infertilitet, det är ju så intressant alltså. För att man hör ju så mycket om, man hör om kvinnlig infertilitet och man hör om liksom rädslan att äggen ska ta slut eller man ska hamna i klimakteriet, och det handlar om, få inte barn efter du är 35, och ska du frysa ägg, ska du inte frysa ägg, ska du bli gravid själv med hjälp av en donator, hur ska du hitta någon, alltså det är så mycket liksom det här kring att kring kvinna och få barn och tiden som tickar ner. Och så brukar man lite skämtsamt säga, ja men det är väl tur för snubbarna, de har ju hur tid, de kan ju bli pappor när de är liksom 70, de har ju ingen stress, de kan ju vara bachelor tills de är tills de är 45 och sen hitta någon, alltså att det inte spelar någon roll liksom. Men bevisligen så gör det ju det, och i Fredriks fall, han hade ju också fått se sina spermier när han var i 25-årsåldern i det här mikroskopet och liksom varit hos en läkare som hade tittat på det här. Så han vet ju att han hade spermier en gång i tiden och sen liksom 10 år senare så har han det inte. Nej. Och det tycker jag också är så intressant, att ställa frågor liksom om, om den manliga kroppen och fertiliteten.
Ja, och vi beskriver ju, och vi tar ju väldigt mycket upp det här med kvinnans känslor under liksom undersökningar och ingrepp. Och Fredrik går ju verkligen in och berättar om hans känslor, alltså vad han känner när han får reda på att inte han kan få ett barn. Vilka känslor kommer hos en man då? Och hur han beskriver känslor under ingrepp, smärtan efteråt. Verkligen otroligt viktigt avsnitt, så det måste ni gå in och lyssna på om ni inte har gjort
om ni inte redan gjort det. Men är det någonting som ni vill lyssna och prata om från det avsnittet? För jag vet att det var ju någon fråga där till exempel om äggreserver som vi inte kunde besvara riktigt.
Nej, men kort då, vad är äggreserv? Ja, med äggreserv menas det hur många omogna ägg eller alltså ägganlag du har i dina äggstockar. Varje ägg som vi har, det är ju en cell, precis som spermiens. Och den ligger ju inuti en äggblåsa som kallas för en follikel. Så under liksom en normal menscykel så börjar ju liksom att äggblåsorna att växa. Men vanligtvis så är det ju bara en äggblåsa som mognar och frigör då ett ägg. Och det kallas ju för en ägglossning. Så de ägganlag som inte mognar, vilket är de allra flesta, de tillbakabildas ju istället i äggstocken. Så det är ju din äggreserv, och den här har ju funnits när du föds. De ägg du föds med, det är de du har. Det är de vi producerar och får under vår livstid. Och därför menas det ju att vår äggreserv, den minskar ju därför med tiden.
Så från den dagen man börjar få ägglossning och mens så får man färre och färre ägg.
Ja, exakt. Så det är mycket termer, det är mycket man blir liksom väldigt informerad och får mycket kunskap kring när man genomför IVF såklart. Så är det.
Ja. Ja, men stort tack till Petra och Fredrik. Mm. Och jag tänker att vi ska ju hinna med en massa annat kul i det här avsnittet också. Så vi får gå vidare. Och jag tänkte att vi ska faktiskt tillsammans med er sammanfatta första trimestern. Mm. Jag är ju vecka 15 nu och jag kan förklara det för er som lyssnar som hade tänkt att jag var i vecka 14 nu. Det är för att vi spelar in sent på veckan och jag går in i nya veckor mitt i veckan. Mm. Så nu skulle det ha varit avsnitt 14, men jag har hunnit gå in i vecka 15 och vi vill gärna ligga liksom så att jag, när vi spelar in så är det rätt vecka. Så pratar vi om den veckan som jag faktiskt är i. Och nu har jag då fullgjort, eller nu är jag då i vecka 15.
Mm. Precis. Så du har gjort 15 fulla veckor, vill vi återigen säga.
Ja. Precis, ja. Och då har jag ju också lämnat första trimestern bakom mig. Och då känner jag så här, gud vad det har hänt grejer nu. Alltså nu är min mage... nu är min mage i och för sig lika stor som den var i vecka 5 liksom. För att jag är ju en sån här som får stor mage jättetidigt för att jag har så svullna tarmar och sån otrolig problem med matsmältningen och illamående och alltihopa. Så att min mage är en ballong från tidigt. Men nu känner jag att livmodern har liksom tagit över det där. Alltså tarmarna har lugnat sig, illamåendet har lugnat sig, matsmältningen är igång, jag kan liksom bajsa en gång per dag igen. Och det känns liksom verkligen som att tarmarna så här, ja men nu har de vant sig vid den här hormonomställningen och så.
Precis.
Och livmodern känner jag någonstans liksom, den har dragit sig upp mellan naveln och vad säger man, blygdbenet, alltså man känner den upp mot naveln liksom. Den är inte kommit hela vägen upp, men ja, den är där. Och då känns det ju som att jag har en gravidmage på riktigt. Och där inne ska det ju då ligga en blivande syskon till mina barn som nu är typ 15 eller så här 14-15 centimeter står det i appen. Och då har det ju hänt så sjukt mycket. Så snälla, kan ni liksom proffsmänniskor sammanfatta den här första trimestern. What has been happening in there?
Vi kan ju prata också med trimestrar. Att man kan ju tänka att man delar upp en graviditet, om vi bara ska göra enkelt. Man delar upp den i tre olika delar. Så kan man ju tänka liksom att det är 3 månader var.
Ja.
Så alltså första trimestern är vecka, alltså fram till vecka 12. Så du har ju liksom gått in i din andra trimester, men vi fokuserar på den första för det är där du har gått igenom. Men ja, vad vill du veta, Karin?
Nej men alltså jag vill veta från att jag kallade det till för en liten amöba.
Ja, just det.
Till nu egentligen, ja. När man ser bilder och det ser ut som en liten minimänniska, en liten alien.
Ja men din lilla amöba eller ditt lilla embryo kan vi säga att det var från början har ju liksom, nu säger vi att det är ett foster så. Och under den här första liksom delen du har gått igenom nu, Karin, alltså om jag tänker på det här själva fostret nu, då har ju de flesta, alltså det är ju en liten minimänniska, de flesta kroppsdelarna har ju liksom bildats nu och det här kommer ju bara växa och växa tills det blir det här, tills det blir ett barn. Och det där hjärtat tickar ju, det gör det ju väldigt, väldigt tidigt. Så. Och det har ju skett under den här tiden. Ryggraden har liksom skapats. Och mot slutet av den här trimestern, då sitter faktiskt nästan alla kroppens inre organ på sina platser. Det är ju liksom, det är ju rätt så fascinerande. Och hur det liksom har växt från att vara det där lilla, lilla, lilla fröet, om man säger. Och till att bli, ja men säg som ett plommon ungefär i storlek under den första trimestern. Och här har liksom det mesta av allt som har skett under trimestern har skett på kroppens insida. Jag vet, jag var så himla fascinerad av han, Lennart Nilsson heter han va, som har den här boken.
Filmen.
Ja. Där kan man liksom se så mycket vad som sker.
Ja, exakt.
Och det är ju obegripligt. Så.
Nej, men som Sofie säger så är det ju mycket som sker på insidan. Saker och ting växer ju och allting finns på plats. Men det som också sker nu är ju en utveckling utav ja, alltså nervsystem, motorik, reflexer. Saker som liksom ska kopplas samman för att det ska bli en människa som kan fungera, som kan vara aktiv, som liksom kan tänka, som kan ha ett minne. Så att det är ju så otroligt mycket som händer. Och att det här lilla fostret ska se mer proportionerligt ut, helt enkelt. Mm. Mm.
Men det känns som att de har gjort en, eller de, jag, i min mage, har gjort en så här människa 1.0 och sen så ska den bli en 2.0 och en 3.0 och 4.0 innan den kommer ut. Det är som att det är någon sån här grundinställning och så ska allting liksom specialiseras och utvecklas. Och,
precis. Ja. Man har gjort en förinställning, en grundinställning och nu ska liksom saker och ting bara utvecklas vidare. Mm. Men även fast det är ett sånt litet foster du har, liksom Karin, så sker det ju enormt mycket hela tiden, dygnet runt här inne.
Mm.
Apropå det här med rörelser. Hur mycket rörelser känner du?
Och sparkar.
Du? Ja.
Nej, men alltså ingenting. Och grejen är den att jag har alltid moderkakan i framvägg, eller framkant.
Mm.
Och jag har ju aldrig känt ett fladder ens före vecka 25.
Mm. Nej.
Så det är ju sådär, alltså när folk pratar om den här fiskskärten som kanske snäpper till i magen eller att man kanske kan börja känna redan vid vecka 19, 20, 21, 22 och de flesta, så står det i apparna att de flesta har ju känt vid vecka 23 och sådär. Mm. Nej, 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 nej. Alltså vecka 25. Och nu när jag var på kubb, då sa barnmorskan att det såg ut som att jag hade moderkakan i framväg den här gången också. Hon kunde inte säga, för det kan förändras, hon, men tendenserna var som att, att det kommer att vara i framväg igen. Så då får jag väl vänta. Det är vecka 25 då, och då är det ju liksom 2,5 månad till som jag ska gå och vänta innan jag får den här underbara. Alltså jag älskar sparkarna. Alltså jag älskar dem. Jag vet att det är folk som tycker det är läskigt och det är obekvämt och det är obehagligt. Nej. Alltså jag är så här, det finns inget bättre. För det är ett tecken på att bebisen lever. Det är ett tecken på att det faktiskt är någonting där inne. Och att jag håller på att skapa liv. Och att allt är som det ska. Och sen är det min så här lilla hemlighet. Om man sitter på jobbet och sen så sitter man ner. Och så helt plötsligt så bara känner man de där kullerbyttan där inne eller någonting. Mm. Och sen så bara, och då bara är det liksom så här, det är bara jag och mitt barn.
Ja,
och det är bara vår hemlighet och det är ingen annan runt omkring som vet om, och jag bara sitter här och känner mig som liksom fucking heliga Maria typ. På riktigt,
verkligen, verkligen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Jag vet inte, hur tyckte ni, gillade ni sparkarna eller tyckte ni att det var obehagligt och lite jobbigt?
Nej, gud, jag älskar dem också. Precis som du beskriver. Det var liksom magiskt här. Men jag tyckte framförallt när man gick in liksom i senare graviditet, när Robin kunde känna dem, att då det var en connection liksom. Då var det vi två och bebisen. Alltså, det var... Ja.
Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Och jag kände ju väldigt tidigt mina rörelser. Enormt tidigt. Ja.
Nej, berätta.
Ja, men jag vet att när jag väntade Elsa så fick jag ju ganska låga buksmärtor rätt tidigt i graviditeten och fick åka in för en kontroll. Kommer inte ihåg exakt vilken vecka det här var, men det var ju tidigt. Och då kunde jag ju säga till läkaren att jag känner barnet, liksom. Jag känner fostret att det lever, men det är någonting som är avvikande. Mm-hmm. Hon bara, va? Känner du fostret redan nu? Liksom att, ja. Så att det är ju ovanligt.
Oj,
att man
det måste ju vara tidigt om hon reagerar så också.
Ja, verkligen. Så att jag har alltid känt tidigt.
Ja, och så var ju Elsa det tredje barn också. Så då visste du ju att det var rörelser och inte tarmar. Liksom och så. Men det lär man sig att känna skillnader mellan dessa fler barn.
Jo, man ser det ju. Och sen är det ju så olika som för Karin, som det tredje barnet för också. Mm. Beroende på hur barnet ligger liksom, i livmodern, moderkakans placering. Mm. Så att det är ju jätteolika när det gäller rörelser. Men det är ju... Rörelser är ju en del av dig hela den graviditeten. Det har du ju med dig dygnet runt. Det är ju du med dina rörelser, liksom, med barnets rörelser som är ett. Och det här möter vi så mycket. Jag hade ett par förra veckan på en profylaxkurs som vi pratade mycket om rörelser. Och den blivande pappan där, han sa liksom att jag känner mycket rörelser, men det är svårt att sitta här och inse att jag ska få vara med om en förlossning, att jag ska vara med när min partner föder barn. Jag förstår inte det här fortfarande, och hon är fullgången liksom. Så att som du beskriver, Karin, vi blir ju verkligen ett med barnet så tidigt.
Ja, och man får förbereda sig liksom,
det är ju
fysiskt.
Så
alltså bara det här ligga och som vissa då får göra, och jag ligga illamående i några månader. Då ligger man ju hela tiden och processar och vet om att alltså, det blir så extremt verkligt. Liksom. Man kan ju inte låtsas en sekund att man inte är gravid. Så man hinner ju verkligen förbereda sig. Men det här med moderkakan, framvägg eller vad säger man annars då? Bakvägg?
Bakvägg, ja.
Ja, säger man det? Okej. Okay. Ja. Men ja, vad är det som avgör liksom? Hamnar den bara lite random vad den vill eller?
Ja, men precis. Man pratar ju om att du pratade om, Karin, framvägg och bakvägg och så. Och så är det ju. Man kan ju också ha liksom... En previa, alltså att den moderkakan liksom är lågsittande och kanske täcker hela själva livmodershalsen. Eller helt eller delvis. Och då kan man liksom kalla att det är en föreliggande moderkaka eller placenta.
Och det är det som kan bli jobbigt när man ska föda, va? Att den är i vägen.
Ja, men precis. Alltså, sitter den helt eller väldigt långt ner, då kan det vara så att man får inte föda vaginalt. Så.
Okay.
Men sen är det också det som är intressant är ju att... En moderkaka, en placenta, kan liksom inte flytta sig neråt, men den kan flytta sig uppåt. Du går ju på ditt rutinultraljud, och där kommer det liksom stå placenta i bakvägg, säger vi. Och då är den liksom i bakväggen, då kommer du inte kunna komma in och ha en placenta previa, utan då sitter den i bakvägg, den flyttar sig inte neråt. Men är det så att man ser att här har vi en föreliggande placenta, som liksom, här har vi en previa, ser man. Då kan den flytta sig uppåt ju längre graviditeten går och ju längre din livmoder, desto mer din livmoder växer. Då kan den flyttas uppåt. Så det är ju liksom, och då går man ju på kontroller för att se placentaläge liksom. Flyttar den sig uppåt eller liksom ligger den för så att det blir...
Så kroppen kanske rättar till det själv.
Ja, precis. Liksom. Och sen kan du ha en placenta kan ligga uppe i fundus. Alltså att ha en placenta i fundus. Det innebär att moderkakan ligger i taket på livmodern. Och det här kan ju göra att... Alltså, då blir ju moderkakan som en liten stötdämpare. Alltså, så man slipper kanske de där smärtsamma sparkarna rakt upp mot revbenet. Som man kan
nej,
känna.
Jag vill inte slippa!
Men de där hundarna kan ju...
Jag vill ha dem också.
Ett annat vanligt läge Alltså det är ju att man har en dorsal heter det. Alltså då har man moderkakan dorsalt. Det innebär att moderkakan ligger mot ryggen. Det är ett ganska vanligt läge faktiskt. Mm. Lateral finns det ju. Då ligger den på sidan av livmodern. Alltså, sen har vi ju akreta. Alltså det är ju, alltså det är ju inte jättevanligt nu, men det betyder ju att moderkakan fäster sig allt för djupt och kanske för mycket i livmoderns vägg. Det är också sådana, alltså det finns så många olika placentalägen. Men jag tänker att det här kommer vi komma in på när vi ska prata om lite risker sen senare, blödningar och risker. Och då kommer vi liksom grotta ner och se det här med placentalägen och vaginalförlossningar, kejsarsnitt, varför och så, tänker jag.
Men vi får ju mycket frågor om moderkakan och det här hur den är placerad. Det vi kan säga är ju att moderkakan, den sitter ju fäst på insidan av livmoderväggen. Och precis som Sofie sa så växer den precis som fostret under en graviditet. Och en moderkaka som från början sitter långt ner kan alltså flyttas upp under graviditeten. Eftersom den dras ju uppåt när livmodern växer uppåt.
Ja, precis. Så är det.
Så är det.
Men jag vill bara säga till dig som lyssnar och som har fått veta att du har moderkakan i framväg, att det är verkligen ingen katastrof, utan det var en del, jag läste en hel del på nätet när jag fick veta det med min första graviditet, och då blev jag liksom lite besviken, för det stod att ja, då kommer du känna fostret antagligen mindre än vad andra gör och sådär. Men jag måste säga att alltså den där bebisen där inne blir så stor och det är så trångt och den sparkar igenom den där, alltså det. Jag har sett fötter och jag har sett rumpor och jag har sett händer, alltså, och armbågar och känt allting. Liksom. Så man går inte miste om någonting bara för att man har den i framväg. Och det tycker jag ändå att, det hade jag velat veta första gången, för jag trodde liksom att jag skulle rånas på en bit av upplevelsen, men så var det inte.
Det är bra att du säger det, Karin.
Jättebra.
Vi behöver liksom inte, man behöver inte lägga så här sjukt mycket fokus på placentaläge. Om det inte är så här att man har en lågt sittande placenta. För då blir det liksom automatiskt extra kontroller. Så.
Ja, precis. Ja. Exakt. Mm. Mm. Nej, men du Karin. Jag tänker så här. Nu har ju du frågar och du frågar. Och vi är ju så nyfikna på så mycket när det gäller dig.
Frågar.
Ja, exakt. Ja. Ja. Kan inte vi få fråga dig lite?
Jo, men kör.
Får vi det?
Kör. Ja, det är klart.
Hur är den här graviditeten till skillnad mot de andra när du liksom går in i? För så är det ju att kvinnor blir ju, om vi pratar om ålder, så blir ju kvinnor liksom i allt större utsträckning gravida i högre ålder nu för tiden. Till skillnad mot förr. Och nu, för det är liksom andra faktorer som tar plats i livet. Så är det. Innan frågan om barn blir aktuellt. Så.
Ja. Alltså jag har ju en 3- och 4-åring hemma. Ah. Och om jag bara jämför att vara 35 eller 34 och gravid. Och nu, för mig alltså. Mm. Så känner jag, nej men jag har sagt flera gånger till min man så här. Jag är för gammal för det här. Har jag sagt nu under liksom inledande trimester faktiskt. Alltså, och jag tror inte att det är, jag tror inte att alla 38-åringar känner att de är för gamla för att vara gravida. Utan för mig handlar det också om att jag har två sen innan. Och jag har någonting att jämföra med, plus att jag måste ta hand om de här två.
Ja, precis.
också parallellt med att, att vara gravid. Så min känsla är att jag kommer inte göra det här igen. Jag vill inte vara äldre än vad jag är nu när jag är gravid igen. Och det är ju min personliga resa. Så det, om, liksom, om du som lyssnar är 38 och inte är gravid än eller inte har fått något barn, så är det ju inte så att du är för gammal för att få barn. Det här är ju bara liksom min individuella upplevelse är att jag inte riktigt, ja, men det känns lite värre den här gången på något sätt. Men egentligen så handlar det kanske väldigt mycket om mitt illamående också, och att jag har varit liksom i en djup avgrund av illamående, och att det har gjort att jag har känt att jag är för gammal. För nu när jag bara har kanske en eller två liksom sessioner av illamående per dag kvar, det är inte över riktigt än, utan jag har ju liksom så här att det kommer, men det är liksom lugnt, jag kan jobba, jag kan ta hand om barnen, jag kan träna, jag kan alltså göra alla grejer. Då känner jag mig ju genast mycket starkare. Så att på så sätt är det ju det här, den känslan av att vara för gammal kanske liksom kommer att blekna. Mm. Förstår ni? Mm. Alltså, när jag väl är i vecka 35, som är så här, jag älskar ju sista trimestern. då kanske jag inte kommer känna så. Mm. Så att ni får fråga igen. Men just nu är intrycket att det här är tyngre och jag känner mig för gammal.
Nej, men jag känner också igen mig i det, Karin. Jag är ju lite yngre än dig dock, men just det här med orken och energin, om man då ska jämföra om det hade varit en yngre tjej som hade fått sitt tredje barn. Mm. Det blir ju en skillnad om man ska se det.
Men hur gammal var du när du fick ditt tredje då?
Elsa fick jag, då var jag 34.
Ja, okej. Okay. Ja, så när jag började producera barn, då var du klar.
Ja, precis. Men det var ju en sak som vi funderade på länge. Vi hade rätt stora barn, eller de var liksom större och klarade sig. Liksom, vi hade gått igenom det här, blöjor, välling, nätter som var vaken nätter, du vet. Allting rullade på ganska skönt. Och det var ju så här, kommer vi orka gå igenom den här barntiden liksom igen. Mm. Och framförallt liksom ge ett tredje barn den tiden liksom som vi ger till de andra barnen. Men om man liksom krasst ska se liksom, när man jämför unga mot en äldre mamma, så är det ju det som är skillnaden. Du har mer ork, mer energi om du är yngre, såklart. Generellt så. Sen ser det ju såklart olika ut. Men
det där är intressant, för jag känner inga betänkligheter inför faktiskt det här med att vara mamma sen. Mm. Att vara förälder åt det här barnet. Mm. För jag känner att när jag inte är gravid, då har jag hur mycket energi som helst fortfarande. Mm. Jag känner mig liksom inte som att jag har åldrats än. Liksom. Utan det är just bara så här, att tackla den här liksom, alltså att vara gravid och göra det här. Det är liksom i den situationen jag känner mig gammal, förstår du?
Och jag sitter här, när ni sitter och säger det här, så sitter jag, jaha, är det så ni tänker? Jag tänker lite så här tvärtom. Alltså, nej men jag tänker så här, när man är äldre, man har mer livserfarenhet, man har hittat sig själv oftast mer. Kanske jag bara tänker på mig själv. Jag är i en situation nu i livet där jag liksom har hittat mitt inre lugn, mitt föräldraskap, vårat föräldraskap, vårat teamarbete. Och jag känner kanske att jag skulle ha mer energi för att man nu har gjort någonting med tiden och livet och är så samspelta.
Jo, men nu pratar vi ju lite grann om fördelarna med att vara äldre och få barn. Inte när man ser det rent fysiskt på kroppen. Det var lite så jag menade.
För det är det jag tänker. Jag tänker rent alltså fysiskt. Liksom, och att då känner jag så här att det här är annorlunda från de tidigare gångerna.
Exakt,
i alla fall.
Precis. Men om man då ska kolla på det här med, finns det några fördelar med att få barn när man är lite äldre? Vad tycker du, Karin, då?
Jag ska bara smälta det här med att ni kallar mig lite äldre. Jag är liksom, åh herregud, jag har inte fyllt 40 och jag känner mig så ung, och det är liksom,
ja, men det är vi också.
Jag vet, det är bara lite roligt. Man måste ju i fertilitets och liksom så här,
vi har ju
tankar och sånt, förstå att man är äldre.
Som är 18, 20 plus liksom.
Ja, visst. Ja. Nej, men alltså jag köper det. Det är bara lite fniss roligt. Alltså jag ville ju vänta med att få barn för att jag ville göra allt som jag ville göra innan jag fick barn, så för mig är det liksom inget konstigt. Jag menar, jag startade ju liksom sent i livet med att skaffa barn då, och det har jag inte ångrat en sekund. Jag är så fruktansvärt glad att jag inte skaffade barn tidigare. Om jag hade gjort det, så hade jag blivit en annan mamma och ett annat liv, och det hade ju blivit bra det också. Men jag är så tacksam för all liksom arbetslivserfarenhet och allt kul och alla resor och allt liksom utforskande av mig själv som jag fick göra innan jag skulle börja ta hand om någon annan. Så för mig är det mer så här filosofiska fördelar liksom, med att vänta med att bli mamma. Men jag kan liksom inte... Jag kan ju inte se att... Jag förstår ju att jag säkert hade fysiologiskt varit bättre rustad att skaffa barn när jag var 18 liksom, än när jag än när jag är 38. Men jag har också, som ni vet, alltså jag är ju mycket inne på så här gravidträning och det där. Och då, så jag upplever ju inte några problem. Alltså jag har ju inte några graviditetskrämpor förutom illamåendet. Och jag håller igång och jag jobbar och jag liksom, alltså så. Så att jag ser ju inga, för mig personligen så har det ju inte varit några liksom komplikationer hittills på grund av att jag var över 35 när jag fick mitt första barn.
Nej. Precis. Nej. Och det är mycket det här med vilken skillnad det är som sker. Om man skulle få ett barn tidigt när man är ung, okej, okay, man är yngre och man är liksom starkare rent fysiskt. Men skillnaden från mig, min Anna när jag fick Klara för 10 år sedan jämfört med när jag fick Elsa nu, den är ju så enormt stor. Alltså jag var en i graviditeten på ett helt annat sätt när jag fick min Elsa liksom för 2 år sedan. Jag är ett av mina känslor som mamma på ett helt annat sätt nu än för 10 år sedan. Så att det är ju så mycket som sker med oss psykiskt och fysiskt såklart genom den här resan i livet när man liksom har haft graviditeter och förlossningar man har genomgått. Så att det är ju, även fast man är äldre, även fast vi är äldre, så är det ju så mycket positivt med det också.
Men men om man går in på det här med att vara gammal och gravid eller försöka få barn. Liksom, man brukar prata om så här 35-årsgräns och sådär, men det måste ju finnas många gränser. Det måste ju vara så här från 25 års ålder eller från 30 års ålder och från 40 års ålder. Alltså olika risker och olika liksom svårigheter att bli gravid och sådär. Alltså vad, om man vill försäkra sig om att ha de bästa chanserna att kunna bli gravid och också ha en frisk graviditet, vilken ålder, innan vilken ålder ska man egentligen försöka bli gravid?
Alltså din fertilitet är ju på topp när du är runt 25. Men det finns ju generellt ingen ålder som är bäst när det kommer till att skaffa barn. Om man ska säga så. Men när vi pratar på kroppsligt så är din fertilitet på topp runt 25 års ålder.
Men sen om vi pratar risker då, jag menar från 35 år, då erbjuds man ju mer kontroller. Exempelvis fosterdiagnostiken, eftersom alltså riskerna ökar ju liksom med att få ett barn med kromosomavvikelse eller så. Så det är just därför det är 35 år på vissa som erbjuds exempelvis kubbtest som vi pratade om i tidigare avsnitt. Sen har man ju, så 35 är ju en ålder där, sen har man ju en ålder alltså när man fyller 40. Då dubblas risken, alltså för missfall exempelvis. Det dubblas verkligen vid 40-årsåldern. Och sen liksom vid en högre ålder när man är gravid, då ökar risken för kvinnan att man ska drabbas av, ja, men som graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, högt blodtryck, prematur födsel, värksvaghet, alltså ett svagt verkarbete. Även den här riskerna med en avlossning av moderkakan eller, ja, men det är ju mycket, mycket komplikationer som ökar i takt med att kvinnans ålder ökar. Så är det.
Så alltså, kvinnor som är äldre än 40, de löper ju en ökad risk att drabbas av komplikationer just i samband med graviditet, men också under förlossning.
Det är så antifeministiskt.
Ja, jag vet. Och sen pratar vi om det här med klimakteriet, menopaus, som en del kan ha problem med runt liksom 45 års ålder och liksom uppåt. Så att det är ju saker som händer hela tiden här för och
vår så här västerländska livsstil, liksom, den passar ju inte ihop med de här tidsgränserna.
Nej.
Jag menar, hur snabbt kan det inte gå till att man helt plötsligt är 35 och sen så ska man försöka träffa någon och få en partner. Alltså så här, om man tar studenten och så reser man lite och jobbar runt lite på olika jobb och sen börjar man plugga och så ska man ha lite roliga år och så ska man dejta runt lite och så kanske man vill resa lite igen och hänga med kompisar och ha något intresse och sen så ska man göra karriär och sen när man väl har landat i karriären och tycker att nu har jag ett bra jobb, nu har jag en stabil partner, nu har jag så här, då är man liksom 35. Mm.
Ja, exakt.
Ja. Ja, och sen får vi säga att bara för att man är 35, 40 äldre, så vi säger att riskerna ökar, men fortfarande är det ju inte så här, åh, nu är det 80% risken. Alltså,
nej, och det är inte kört.
Nej, men självklart inte. Men liksom, de finns där. Och
biologin så jobbar emot, liksom, vår livsstil, med vår livsschema.
Precis.
Man blir inte liksom rädda och skrämda. Och jag tänker också även på er som försöker och försöker bli gravida. Att, ska man gå med den stressen också? Gud, jag blir bara äldre och äldre. Och, vi har en bra sjukvård. Vi har bra kontroller. Vi erbjuder äldre. Alltså nu pratar vi äldre, 35. Med liksom de här undersökningarna för att liksom hitta och för att se. Och, ja.
Ja, och om vi återgår in på det här med att försöka bli gravida, det som Petra och Fredrik berättade så starkt om i förra veckans avsnitt, att det de kan se som fel i deras resa efteråt var ju hur sent de faktiskt försökt få hjälp. Att de frågade om hjälp för sent, eller sent, alltså man ska ta hjälp tidigt när man försöker, när man inte kan få barn. Så det vill de ju verkligen skicka med till våra lyssnare.
Ja, men verkligen. Och jag kan nog mer tycka att vi pratar om 40 år här, alltså så. Att just de över 40 löper en ökad risk att drabbas av de här komplikationerna och samband med graviditet och förlossning. Och ja, man har ju gjort många studier på det här, så är det ju. Och så ser man ju också att många äldre kvinnor, som alltså vi ska prata om, de här ensamstående kvinnorna, som kanske fortfarande singlar och så liksom, de vill ha barn. Och då blir de liksom kanske gravida efter just 40-årsåldern med liksom en assisterad befruktning. Och de ser man ser också att det är en ökad risk även där liksom. För åldern ökar ju. Och det blir en ökad risk med att drabbas av de här komplikationerna. Och där har man ju sett just om vi pratar 40 uppåt. Och vi pratar om det. Och då resultaten visar ju liksom att de äldre mödrarna har fler komplikationer. Jämfört med kvinnor under 40. Så. Men man ser också att de har en högre grad av ohälsa generellt. Så har de.
Men samtidigt, risk och komplikationer och svår graviditet kanske till trots, det är ju liksom om jag var i situationen att jag var 40 plus och hade en liten möjlighet att kunna bli gravid och få ett barn, då hade jag kört ändå.
Ja, men kör. Kör. Ja, vi möter kvinnor.
Det är ju det. Alltså, teorin och liksom vetskapen och, alltså, det är ju en sak.
Exakt.
Sen är det ju den personliga resan och den personliga längtan efter att få barn. Och då är det ju värt att testa whatever.
Ja, och vi möter, vi ser ju det här varje dag. Kvinnor i som är äldre nu då, som får den här graviditeten, som har en helt normal graviditet, en helt normal förlossning, allt går superfint. Så att herregud, vi vet att det här kan lyckas. Givetvis.
Absolut.
Bra. Bra avrunda dagens avsnitt med. Och jag måste bara säga jippi, och att vi kan skåla lite i typ alkoholfritt bubbel, att jag har fucking klarat det till vecka 15.
Härligt.
Fantastiskt.
Underbart.
Skål för det.
Och jag
det.
Är fortfarande gravid.
Skål.
Skål. Och vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin är tillbaka igen som vanligt nästa vecka. Vi hörs då.
Hej då på er allihopa.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.